Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Rulla vinjetten.
Du får vila sen!
Hej och välkomna till Du får vila sen, en passiv podd om ett aktivt liv med mig, Daniel Eggemannen Ekberg. Välkomna igen, nu rullar det på. Jag har fler avsnitt i pipen också, det är jättekul. Och jag tackar återigen de som har stöttat mig på Patreon, som har skickat pengar via Swish. Att jag har så svårt med det ordet. Jaja. Ni vet att ni kan göra det. Och det betyder inte mycket för många, men det betyder mycket för mig. Daytona podcastpriset. Det ligger som en liten länk i min Instagram-profil. Det finns på i Facebook-gruppen. Finns det en länk också? Gå gärna in och rösta på mig. Jag vet, jag slåss mot de stora drakarna. Riktigt stora drakarna. Men bästa livsstil hade varit himla kul att komma någonstans. Men nog om mig för idag. Eller kanske kommer lite efter också. Gästen idag. Jag har pratat med en tjej som är fantastiskt inspirerande. Och jag förstår det fortfarande inte fastän jag har pratat med henne. Men det mesta handlar om pannben kan jag säga. Den här tjejen, hon har bästa svenska New York Marathon 2010. Etta Leipzig Marathon 2011. Hon har SM-guld på 100 kilometer 2012-2014. Och hon har silver på också 100 kilometer 2013-2015. Hon har VM-silver i lag på 100 kilometer. EM-guld i lag 100 kilometer från i år. Hon är snabb och hon springer långt. Jättelångt. Hon har sprungit 24 timmars lopp också. Och ni får se om ni får ihop det. Jag har fortfarande lite svårt. Men hon är jättehärlig. Jättehärlig. Och det är väl inte så mycket att bromsa på. Hon heter Frida Södermark. Och vi satte oss ner och pratade via Skype. Därav lite knaster ibland. Men jag tror ni överlever. Det har varit värre. Vi satt ner för ett par veckor sedan och det här är resultatet. Jag ger er Frida Södermark. Hej!
Ja, hej!
Hej! Jag sitter och pratar med Frida Södermark idag.
Ja, precis, stämmer.
Ja, vad bra. Och vi ska prata om träning.
Ja, det gör jag en del.
Jag satt och funderade på det innan här. Tränar du eller springer du? Kan du träna för det du gör? Eller, vi kanske ska berätta att du är ultralöpare.
Precis, och det har jag ju inte varit sedan jag var liten, tänkte jag säga. Men ja, alltså det krävs ju mycket, såklart väldigt mycket träning för att orka springa. Man måste träna på, det är mest uthållighet såklart. Alltså jag springer ju väldigt mycket och väldigt långt, men så handlar det ju inte riktigt lika mycket om snabbhet, men även om såklart att det är ganska snabbt att springa i 4:43 tempo per kilometer i 10 mil såklart, men det handlar inte om de här sprintarna, man behöver inte vara så explosiv liksom.
Alltså du kör som träningspass för att klara det här?
Ja, fast jag kör ju inte ultrapass varje vecka. Det är ju pulsering som är all annan träning sådär. Men jag har ju liksom en liten annan livsstil i jämförelse med andra elitidrottare. Jag kör väl lite mer vad som händer i övriga livet först. Och sen lägger jag in min träning. Och det innebär att jag springer väldigt mycket dit jag ska eller där det passar. Så att träningen petar jag in i resten av livet istället för tvärtom, vilket kanske många gör.
Ja, du åker runt överallt och tävlar och springer över halva världen och hela världen nästan.
Ja, alltså jag har ju tre grejer som jag älskar. Det är ju löpningen, resorna och böckerna. Och när man kan kombinera de här tre, då är jag ju som allra lyckligast.
Och det blir mycket resor.
Ja, alltså jag samlar ju på länder, har det ju visat sig. Eller det har blivit så. Alltså, livet är ju en tävling lite så. Så på gott och ont, men mest på gott. Så, och det viktigaste man ska komma ihåg, det är att man tävlar mot sig själv. Och jag gillar ju att resa nya kulturer och nya människor. Så det har blivit en liten hobby att leta upp nya länder. Så att jag tävlar ju absolut utomlands. Men oftast är det så att jag letar upp ett land jag inte har varit i. Och så kollar jag, finns det någon tävling? Finns det inte där, så tränar jag där. Men de här riktigt tunga veckorna, säg en 26-milsvecka, då är jag helst hemma. Eller i en liten by i Kenya som heter Gong. För liksom de två ställen, det vet jag liksom att, det vet jag vart min träning är, vad vi äter och liksom, ja men då vill man gärna veta vart man är. I övrigt så är jag väldigt flexibel. Jag kan lika gärna springa mina intervaller på gamla övägen i Norrköping som på någon grusväg i Rumänien. Det spelar liksom ingen roll. Men när man har liksom den här mängden, då är det ganska skönt att liksom vara på något ställe där man är van. Det kan bli lite stressigt om man liksom ska få ihop alla de där milen och så vet man inte hur nästa ställe man kommer till ser ut.
Jag bara springer runt.
Ja, men det kan vara liksom
kilometerslinga liksom.
Nej, men inte så. Det är ingen fara. Men jag tänker, det kan ju vara så här att till exempel i Montenegro var det väldigt mycket lösa hundar och det kändes liksom lite så här, lite läbbigt på vissa ställen. Och vissa ställen kanske känns lite otryggt. Då kanske man inte vågar gå ut och köra sitt träningspass. Och då är det ju jobbigt om man skulle kännas jobbigt om man får hoppa över en hård träningsvecka för att det inte passar springa där man var. Så det är bättre att ha en lite mindre mängd en vecka så att man kan vara lite mer flexibel och kanske hoppa över en träningsdag ifall det behövs.
Det är väl skönt att ha den tryggheten att man vet att man kan köra sina pass när man känner
igen sig. Ja, men när det är mycket träning så känns det lite så. Annars så är jag väldigt laid back när det gäller min träning och vad och hur och sådana saker.
Om vi går tillbaka i tiden, du har inte sprungit sådär jättelänge.
Nu i början så var det lite coolt att kunna stå och säga jag drog min första mil för 3 år sedan. Nu kan jag ju inte det längre, utan det var ju faktiskt 9 år sedan nu. Men man får väl gå tillbaka och, ja, man får gå tillbaka och säga så att jag tog min första mil när jag var 28. Och det är kanske senare än de flesta idrottarna som tävlar på elitnivå.
Vad hade du tränat innan det? Du måste ju ha tränat innan. För du springer ju bra ett tempo om man säger så. Det är dåligt.
Nej, men jag spelade innebandy när jag gick på gymnasiet. Alltså jag provade sporter som alla andra när jag var liten. Men jag var liksom inget ämne. Så att jag var scout och var väl där i 13 år. Sen kanske jag inte slutar. Man slutar kanske inte att vara scout. Men det är ingenting som jag aktivt är just nu. Sen så är det klart att jag var väl ute på någon joggingrunda när jag pluggade. När jag bodde i Linköping. Alltså vi snackar något varv i spåret så. Men det var liksom ingenting som jag gjorde regelbundet. Eller som jag liksom... Det var liksom sådär som folk gör, fast jag tränade liksom inte löpning eller tränade något särskilt. Det var innebandy som följde med lite på korpnivån på högskolan, men jag sprang ju mest på krogen, brukar jag säga. Så det var en slump 2006 när vi skulle springa ett millopp med jobbet. Och då tänkte jag att det kan ju vara idé att prova en mila innan man har nummerna på bröstet. Så då sprang jag en mil i skogen och träffade 2 killar, sådana som jag på den tiden tyckte töntar i tights. De undrade liksom vilken klubb jag sprang för. Jag tänkte, hallå, klubbar är väl för elitlöpare, det var min första mil. Men så tyckte de att jag skulle komma och testa en träning och då gjorde jag det och sen var jag fast.
Men hur gick det där då när du sprang i första mil?
Ja, alltså jag tog ju inte, jag vet inte. Jag tog nog säkert tiden eftersom att de frågade vad jag sprang för eller om jag skulle komma och springa med dem. Men jag kommer faktiskt inte ihåg vad jag sprang den på. Den är ju rätt kuperad också, den där milen, så att... Jag vet ju hur den där tävlingen gick som jag sprang sen. Den där var 10,6 kilometer kuperat i skogen. Och jag har för mig att jag sprang den på 53 minuter eller något sånt. Och det är väl ändå en skaplig tid när man inte har tävlat eller sprungit förut.
När man aldrig har gjort det så är det ju verkligen...
Ja, och det är en tuff tävling. Så att, ja. Så att, jag vet att jag kom 15:e plats också.
Men det satt direkt där sen att det här skulle du fortsätta med. Det här skulle du hålla på med.
Ja, men alltså jag träffade mycket kompisar i den där klubben. Och det handlar inte bara om löpning. Utan vi åkte ut och reste. Vi gick på bio. Det var fester. Det var liksom, ja, men det var som en ny nytt kompisgäng så. Och de snackar maraton, och vissa av dem i alla fall. Och jag gillar ju nya utmaningar. Jag älskar ju nya utmaningar så. Så att om någon säger något som, ja, men det här, återigen det här livet och tävlingen och spännande saker. Så att jag stod ju på startlinjen till en mara 8 månader efter den första milen. Och hette ju inte mitt eget namn. För att man kunde ju inte bara anmäla sig till Stockholm maraton några månader innan, precis som idag. Så jag köpte en startplats på Blocket och det gick ganska bra. Eller det gick bra och jag var inte trött efteråt. Så att då fattar man ju att det här kanske är grejen att springa långt liksom.
Gick du all in för det då när du började springa där? När du började in och liksom, det här är ju ändå under ett års tid kanske som du börjar springa en mil och sprungit ett maraton och sen känner att det här är... Gick du liksom in för att du tog reda på hur du skulle äta, hur du skulle springa, hur du skulle sätta, alltså hela den teknikbiten?
Nej, alltså de första 2 åren det var, alltså jag gick ju på Chalves träningar och vi tränade tisdagar och söndagar som jag var med på. Och sen så körde jag något mer pass, och det var väl kanske 3 pass i veckan. Och sen efter ett halvår blev det 4 pass och så höjde jag till 5 pass och så fortsatte jag så. Men jag hade liksom ingen tränare eller så, utan det var ganska random vad jag gjorde på de här passen. Förutom klubbträningen som var intervaller på tisdagen och långpass på söndagen. Men sen var det väl 2010, alltså 3 år efter, då jag hade nästan klippt den där maratontiden med en timme och sprang New York Marathon på 2:54 och blev bästa svenska. Det var väl då man liksom så här, ja, det här kanske man...
Jag kanske ska ta det här på allvar.
Det för sig, fast det var nog lite tidigare än det i och för sig. Då hade jag börjat att träna lite med en, vad ska man säga, en elitgrupp här i Norrköping. En lite klubbobunden träning som är kopplad till universitetet. Mm. Så där började jag få tips av en kille som heter Peter Holgersson som tränar väldigt många duktiga, främst orienterar även nu för tiden. Så då blev det lite att man började skriva träningsdagbok och man följde med på något läger och man gick på lite fler såna här organiserade träningar. Så att det var då typ början 2009 kanske som man började träna lite mer inom situationstecken seriöst.
Men är det för att det är kul?
Oh ja, alltså löpning är ju bästa. Alltså man får ju se så mycket och löpning förenar ju, alla vet vad löpning är. Man, det är som att alla har ett förhållande till löpning. Lite så här, antingen hatar man det eller älskar man det, men det är liksom, men det finns alltid underlag för någon form av diskussion. Och även när man är ute och reser och man kanske inte ens har språket gemensamt, så ja, men man kan alltid liksom, ja, men ja, alltså det är någonting som alla kan göra och vet vad det är för något. Och jag har ju fått sett så mycket coola grejer och träffat så mycket häftiga människor och spännande människor och ja, men fått uppleva så mycket kulturer med hjälp av löpning. Sen har jag träffat otroligt mycket nytt folk och nya kompisar i Sverige också. Dels i min klubb, och vi brukar skämtsamt kalla oss för Chalve-familjen. Och sen även ja, via ultravärlden och annat folk man träffar på tävlingar och sådär.
Är det mycket folk som springer ultra i Sverige?
Alltså det blir ju mer och mer. Och det är lite det att jag tror att folk inser att det är ju det som är så coolt med ultra, det som gör att det är en väldigt, väldigt trevlig stämning mellan ultramänniskorna. Det är nog det här att oavsett vem som vinner så alla gjort en så häftig insats. Alltså så coolt vad kroppen klarar av. Vi som är lite snabbare än de andra, vi sitter ju där i målfollan och försöker pilla i oss lite mat. Och så kollar man på de här som springer runt och kanske har 4 timmar kvar på 100 kilometer, och vi är liksom klara. Och de här människorna är kanske dels äldre än oss, mindre vältränade, och de ska dessutom ut och springa flera timmar till. Så att jag tycker det är de som är egentligen de riktiga hjältarna.
Jag får för mig att det här ultramaraton är för, eller inte ultramaraton tror jag inte säga, men ultralöpning. Det känns lite grann som en sån här kontors det som fördu, så här, mycket killar på kontor som vill visa att det här kan man göra. De har gjort alla Ironman och såna här grejer. Mm. Nu ska vi springa jättelångt bara.
Jättelångt. Jo, men lite så faktiskt. För att förut var ju en maraton var ju någonting som alla inte var ju lite sådär lite, inte utopisk, men lite sådär lite att det var så. Lite tuff, ja, men lite så tuff sträcka. Och sen när många har gjort maraton, då blir inte det lika tufft att ha gjort, för att nästan alla kan ta sig runt på det. Så fast sen har det blivit lite, i början, kanske för 2 år sedan, då var det också mycket att de här många som så här att, sa att ja, men det där är ju sådana som inte är tillräckligt snabba på den och den distansen, och att jag kan minsann springa 100 kilometer lätt som helst. Och så jag provar dem, och de ofta så går de in i väggen kanske efter 6 mil, för att det handlar väldigt mycket om pannben och energiintag, och det är väldigt mycket som ska stämma för att man ska få till en bra förundring. Och jag menar, kollar man på Jonas Bu, han springer fasen 100 km i tempo av 3.50 och det är stört fort.
Ja, det är sjukt fort alltså.
Ja, så det känns som att det börjar bli nu det senaste halvåret, eller ja, vi gick väldigt bra i VM här för våra, de flesta löparna här nu bara för några veckor sedan. Så jag tror att folk börjar förstå mer och mer att vi springer faktiskt fort också. Det handlar inte bara att vi tar oss runt i något semi-VM som sådär, utan det är faktiskt idrottare som är jäkligt duktiga som är med. Och det blir svårare och svårare att placera sig. Alltså sådana här stigningstider till VM, jag menar, de har ju sjunkit med, eller höjsle sjunkit, det är ju hur man nu uttrycker sig. Men det handlar ju liksom en och en halv timme liksom, bara på något år som de här ändras. Det är som Ultravasan hade ju medaljtid på 10.30, nu är den på 9.30, för att det är många som blir duktiga.
Vad blir nästa sån här grej? För någonstans här så kommer det ju komma till en tid där det börjar bli svårt att tugga de här. Just nu, så, som du säger, det går ner en timme liksom för att få medalj. Och man kommer liksom till en gräns där. Det har väl hänt med maraton innan också, att det har blivit snabbare och snabbare och snabbare. Men någonstans så stannar det av, att det är ju liksom inte rimligt att springa 100 på snabbare tempo än 3-4 minuter.
Alltså jag vet inte riktigt, för att dels så är det ju så att i ultrasporten finns det inte direkt några pengar. Det är ju ett ultralopp som det finns riktigt mycket pengar i, och det är Comrades Marathon, 19 000 startande i Sydafrika. Det är liksom ultraloppens ultralopp, och det är ju ordentliga pengar att vinna. Men annars så är det ju inte så att det är så mycket folk som åker runt och försöker slå banrekord och jaga sådär. För att det är ju, jag tror att det handlar mycket om att det inte är så mycket prispengar på samma sätt. Och sen finns det ju längre lopp man kan utmana sig om man tycker att det här blir för kort. Och då handlar det om dygnlopp och 12-timmarslopp och sådär. Men då är det ju ännu mer det här med energiintag och pannben än löpstyrka. Men, så att jag tror 100 kilometer, det kommer nog växa, och det kommer nog vara en, alltså vad ska man säga, en ultrahuvuddistans i väldigt många år till. För det finns nog väldigt många mer som är väldigt bra på det. Jag får ju säga att jag är ju glad att jag började 2012. Jag har ju så pass självinsikt så att jag förstår ju att, ja, men skulle alla duktiga i Sverige springa ultramaraton som klarar och har en kropp som står ut med det, alltså då, det är klart att då hade det inte varit lika lätt att sticka ut. Så jag förstår det, men jag är glad att jag börjar med det i en perfekt tidpunkt och har haft väldigt kul och träffat väldigt många trevliga löpare och kompisar, och att jag vet fortfarande att jag utvecklas fortfarande, och jag vet att jag kan springa mycket fortare än så här, så att jag kör på så länge det är liksom kul. Sen kanske man kör en så här 24 timmars lopp. Jag har ju redan gjort det i för sig, men det går inte att kombinera. Kanske jag går över till det sen när man blir lite för gammal för att springa snabbt upp kilometer. För det var ju så, precis som du säger, för ett antal år sedan, då handlade det om att det var bara att ta sig runt på 100 kilometer, var ju liksom en prestation. Det var väl 2012 som Anders Alkaj vann SM-guld, men den tiden är ju, det säger han ju, det är ju liksom ingen bra tid. Och han, det var ju bara för att det var inte så många som sprang. Men nu måste man ju faktiskt vara duktig också.
Ja, men det är ju det, gränsen flyttas ju fram. Och ju fler som börjar, ju hårdare blir gränsen och pushar liksom så här. Men
så jag kommer köra på så länge jag tycker det är kul, och så länge jag ligger i världstoppen. Så det är ju häftigt att ha varit i en världstopp. Sen så är jag medveten om att den hade varit svårare att vara med i om jag hade kommit med om 10 år. Mm. Fast då är jag ju äldre också, men du förstår vad jag menar.
Ja. Självklart, alltså, utvecklingen går ju
i den yngre fasen av sporten. Så jag är ju glad att det var ett lyckligt tillfällighet liksom.
Du har sprungit 12 och 24 timmar också.
Ja, alltså det blir ju automatiskt 12 timmar när man springer 24.
Ja, okej. Du har inte sprungit 12 timmars lopp för sig och 24 för sig.
Nej, men jag slog ju ett svenskt rekord både på 12 timmar och 24 timmar. På 24 timmar inomhus. Men de är ju slagna, och de skulle ju slås, för att de var ju inte särskilt bra, de rekorden. Så att det visar ju återigen det här, att det var inte så svårt att slå svenskt rekord 2012. Nu är det ju svårare.
Men du sprang inomhus, sa du?
Mm, det var i en bana under Bislett stadion i Oslo. Ja, det är fortfarande en tid som eller en längd ska vi ju säga, 21,4 mil, som fortfarande är högt i statistiken. Jag tror att det är två som har sprungit längre än det. Eller men, tre kanske.
Men jag funderar på, hur lång är den banan alltså?
540 meter eller något sånt där.
Det är rätt många varv.
Ja, men det är på pannbenet alltså. Det är mycket pannben och energi. Det handlar ju inte om löpteknik som sagt där.
Vad gör du i 24 timmarna? Springer man hela 24 timmarna? Eller?
Ja, alltså vissa har ju strategin att de går 5 minuter varje timme och sånt där. Men jag försökte väl att springa hela tiden. Sen så fick jag en dipp när jag var tvungen och jag hade ont. Och det var sådär, man vill bara sluta och springa och aldrig mer springa hela sitt liv. Så jag la mig ner i 20 minuter och vila. Och det var ju som att... Ja, det var ju som man liksom svimma nästan och drömde konstiga drömmar. Och sen så blev jag väckt efter 20 minuter. Det var ju som att vakna upp från de döda. Men det återigen, kroppen är ju så jäkla cool. För då åt jag en tallrik gröt och sen var jag liksom igång igen. Och det är ju... Ja, man förstår inte.
Nej, alltså, det är svårt att föreställa sig. Jag springer ju lite grann ibland. Nu springer jag ju inte speciellt fort. Det är ändå rätt tungt. Så. Men jag springer någon mil ibland och...
Ja.
Jag tycker det är tråkigt alltså. Rent tankemässigt så är det liksom
Alltså, man går inte ut och springer ett dygn på träning liksom, utan är det tävlingssituation, alltså det finns så mycket man kan tänka på, placeringar, hastigheter, vad ska man äta näst, alltså det går liksom inte att jämföra en träning och en tävling, tycker inte jag. På en tävling behöver inte jag så mycket input, utan tiden går ändå.
Lyssnar du på någonting när du springer?
Inte på tävling får man ju inte det då. Så,
man får inte det, okej.
Okay. Nej, det ska ju vara tävling. Man ska ju vara hårda vägen liksom. Men det är ju publik och ibland är det musik längs banan. Som i tunneln där så var, kunde ju kompisar önska låtar. Så att det var ju som ett liksom disco där inne. Men okay. När jag tränar så då lyssnar jag på radion faktiskt. För jag har ingen tv. Så att, eller jag kastade ut tvn igår faktiskt. Nej, idag hämtar de den. För jag insåg att jag inte satt på den sen i julas. Så att det tyckte jag var lite onödigt. Så jag behöver lite radio och så för att jag får lite nyheter. Så jag är inte helt lost när folk pratar samhällsgrejer. Fast jag har ju i papperstidningen så jag får ju lite input där, är klart.
Du lyssnar inte på musik. För jag tänker att om man ska springa jättemånga mil och lyssna på musik. Alltså det, vad trött man hade blivit på det.
Fast det är ju musik på radion.
Ja, men där, ja, jo, visserligen. Men den förnyas ju också lite grann och sådär.
Man får ju nyaste, liksom. Man liksom...
ja, men du får ju också någonting man kan... Jag är ju själv sån att jag kan inte lyssna på musik för att jag det blir liksom, jag kan inte engagera mig i det. Då försvinner det bort och lägger sig lite så här doft bara i bakgrunden, så är det någonting. Men så jag lyssnar på podcast eller jag lyssnar på ljudböcker eller så här. Jag menar, när du springer 12 timmar då kan du ju nästan klämma en ljudbok om du skulle göra det. Alltså, men nu gör du ju inte det så. Men
jag drog ju alla sommarpratare i somras.
Du gjorde det. Inte på en runda, nej.
Nej, det gjorde jag inte. Det är typ 60 stycken eller någonting. Så. Men det hade jag som en liten grej. Att jag skulle lyssna igenom alla sommarpratare. Så det blev ju en 2-3 stycken om det var något långpass och sådär. Så det hade jag som en liten... Återigen det här. Ska man lyssna, har man bestämt sig, då ska man lyssna på alla. Så det är liksom en tävling. Allt en tävling.
Allt en tävling.
Ja.
Det är lite tvångstankar med i det hela.
Ja, men lite, jo men det är, ja men fast det, ja men det är det liksom så där att, ja men jag är ju liksom här som med länderna. Jag är en sacke på nya länder. Säger någon så här, ja, men ska vi inte åka till Paris i helgen? Man bara så här, ja men alltså jag tänker Skopje kanske. Där har jag inte varit. Så att det blir ju ändå som att det finns så mycket man vill göra och jag vill uppleva så mycket. Och jag har verkligen så, jag tackar alltså det som gjort mig möjligheten till att leva det liv som jag lever. Och tiden är så kort för att åka till samma ställe hela tiden. Det är samma sak med de här alla tävlingar. Om man springer en tävling utomlands och de här arrangörerna så bara, åh gud vad roligt, då kommer du tillbaka nästa år. Och så här, man bara, ja, jo men kanske så. Men
det finns så mycket lopp.
Det är så mycket lopp och det är så lite tid. Så att, ja, jag har väldigt svårt att åka tillbaka till samma saker hela tiden. Alltså det är en skillnad med att man springer Stockholm Marathon varje år. Det är en annan sak. Det är så, nej, ja.
Ja, men just det här att... Det är en träningspass. Nej, men det är ett måste bara.
Ja, alltså så att jag sprang till exempel mellan Wien och Budapest förra hösten. Det är 32 mil. Det är en tävling på 5 dagar. Ett etapplopp. Fantastiskt lopp, springa genom 3 länder och jag vann det med sjukt stor marginal och det var en helt fantastisk upplevelse. Jag träffade så mycket trevliga människor som bjöd in mig till deras hem och sådär. Ja, men ändå, jag har ju redan sprungit mellan Wien och Budapest och det, ja. Men jag tror att det här med etapploppen är min grej, för jag har ju sjukt bra återhämtning. Man tror inte det ska vara möjligt att kroppen kan springa 9 mil 3 dagar i rad och sen 6 mil och sen 2 mil, men Återigen, kroppen är så jäkla cool. Jag tackar min kropp för att den står ut med mig.
Gör du något speciellt för att det ska återhämta sig?
Nej, utan det är bara... Det är det. Jag tror att det är lite så här att alla är nog bäst på någonting. Men problemet är att alla inte har hittat den här grejen. Och jag hittar den av en slump. Och sen råkar jag kroppen med de rätta förutsättningarna. Och att det ska inträffa... Jag vet inte vad sannolikheten för det är. Men jag tror inte att... Dels så är det så att folk är dåliga på att prova nya saker. Och sen så ska det tajma med att man... liksom funkar för det också. Och jag hade tur att hitta min grej och till och med har gjort det till en livsstil. Jag är ju livsstilslöpare. Det här är ju min livsstil. Även om jag gör otroligt mycket andra saker. För det tycker jag är väldigt, väldigt viktigt att man gör mycket annat. Och får... Jag tycker det är tråkigt att prata löpning till exempel. För att springer ju så mycket. Och jag är inte så intresserad av... Jag är ingen löparnörd. Jag är verkligen inte en löparnörd.
Tränar du något annat än löpning då?
Nej, jag brukar springa vattenlöpning en gång i veckan. Bara för att... När jag hade stressfraktur så visade det sig att jag varit starkare när jag kom tillbaka. Och då tycker jag att det måste ju betyda något. Så jag kör den en gång i veckan. Så min racercykel gillar jag, för den kommer man ju iväg långt på. Och, ja, men den kör jag en del. Men jag har ingen liksom strukturerad...
Du kör ingen styrketräning? Alltså några sådana här.
5 minuter om dagen så kör jag på vardagsrumsgolvet. Lite armhävningar, några...
Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Magövningar och någon planka.
Det är inget att tänka på att du ska utveckla och liksom dra mer i det där att träna speciellt för löpningen. Alltså typ styrketräning, någon speciell, bli mer, jag vet inte, jag kan inte det så bra.
Alltså det finns ju så mycket man skulle kunna göra. Dels skulle man kunna ha världens bästa kosthållning, man skulle kunna göra massa bra övningar, man skulle kunna säkert ha en jättestrukturerad träningsplan. Jag har ju en rådgivare, Rune Larsson, som är en fantastisk, han är ju en av världens bästa ultralöpare inom tiderna, men det är en ganska lös plan han ger mig, hjälper mig lite grann, kanske mycket jag ska vila också, men det kanske skulle göra mig bättre, eller så skulle jag känna att jag blir låst och jag missar så mycket annat i livet. Och ja, det är frågan om, man vet ju inte riktigt alltså. Jag menar, okej, visst, det är jättekul att vara med i VM, fantastiskt roligt, det är ju det största målet, det är ju därför man, alltså det är skitkul att vara med i VM och det är därför man tränar hårt och tränar mycket och sådär, men om jag då skulle liksom ha en planering som innebär att ja, nu är onsdag kväll, du ska göra de här intervallerna och du ska göra det här, sen är det torsdag, då ska du göra det här och så kanske kompisarna ska göra någonting, eller jag själv känner att men det händer ju någonting annat torsdag kväll. Och då kanske jag behöver betyder att jag måste träna en annan tidpunkt där just den träningen inte gick att göra. Sen om 10 år, visst, jag kanske legat på toppen inom ultralöpning. Men det finns ju så mycket annat jag skulle kunna gjort de här 10 åren som jag missat. Och då skulle jag känna att det kanske inte var värt det. Men jag är ju inte nöjd, jag ska ju bli bättre inom löpning. Så det är inte så att jag bara tar inte träningen med någon klackspark. Jag tränar jättehårt och väldigt mycket. Jag tränar hårdare än väldigt många andra. Och sen är frågan vad man gör av sina träningstimmar. Men det får inte gå ut för mycket över resten av livet.
Hur länge tror du kommer orka och ha lust att springa ultralopp? Ja. Hur gamla är ultraloppslöpare som är med liksom runt omkring?
Oj, alltså det är ju det svåraste att vinna mastersklassen i K40. Det är nog svårare än i K35 faktiskt. Om man tänker så, sen, hon som vann... Ja, eller vad ska jag säga? Mellan 40 och 50 år finns det ingen anledning det betyder inte att man blir sämre på ultralöpning, snarare tvärtom, om man fortfarande tränar lika mycket och kroppen håller. Så att, men sen är det väl inte realistiskt att ligga 15 år till i världstoppen. Dels för att det kommer yngre, starkare och bättre. Jag vet inte vad jag ska svara på frågan riktigt. Men jag kommer fortsätta så länge det är roligt och så länge jag känner att jag har någonting att sätta till. Men jag kommer ju alltid att träna.
Du kommer alltid fortsätta springa liksom.
Sen kan ju inte att jag går över till 24 timmars löpning. För jag vet att jag är bra på det. Jag vet att jag har massor mer att ge där. Jag har genomfört ett 24 timmars lopp. Och sprang 21,4 mil. Jag förstår. Det är klart att jag har mer att ge där. Jag har ju ingen som helst rutin. Och så gjorde jag det. Men det går liksom inte att kombinera de två. För kör man ett sånt lopp, då är man ju nere för räkning en månad. Och då kan man inte träna. Och då hinner man inte bli bra på 100 till samma säsong. Så det går liksom inte.
Kroppen tar så mycket stryk av ett sånt lopp.
Alltså jag har ju otroligt bra återhämtning. Men det är ju det att även om kroppen känns bra, så finns det ju stresshormoner. Och det är skadligt att träna på någonting som inte är återhämtat, även om det inte känns så i musklerna.
Kosten, äter du speciellt för att reda ut det här? Har du någon, inte diet kanske man inte ska säga, men har du något liksom följer sådär? Hur du ska äta?
Absolut inte. Jag är ju hungrig typ jämt. Nu hade jag faktiskt så i somras jag kände att jag hade droppat 100 kilo för att det var att runt de där 100 kilometer ändå. Så det gjorde jag, och det gjorde jag genom att jag åt sjuka mängder nötter, eftersom jag tänkte att nötter är bättre än godis. Men det är ju väldigt mycket energi i det också. Så då slutade jag äta nötter i princip. Och lite mindre kolhydrater på kvällarna. Och då blev det ju resultat så. Men i övrigt, jag äter vanlig husmanskost. Och jag äter liksom mycket. Ja, jag tänker liksom inte så mycket på... mer än att jag tänker nu på det som jag nämnde. För att jag känner att trots att jag tränar 20 timmar i veckan, så kan jag inte äta godis och sånt utan att gå upp i vikt. Och det är ju lite... Det är orättvist kan man tycka, men så är det. Alla har olika ämnesomsättning.
Ja, så är det ju. Men laddar du speciellt inför något lopp? Alltså, när du ska springa ett lopp? Laddar du upp...
Jag äter ju alltid väldigt ordentligt så. Men det är klart att man tänker lite att man ska äta ordentligt kvällen innan åtminstone. Men jag har ingen så här att jag tömmer några kolhydrater eller sådär. Men jag har också märkt att... dunkar jag i med en riktigt stor frukost innan ett ultralopp, alltså bara halvtimmen innan, så hjälper det mig att hålla bättre under loppet. Och man kan ju lätt tro att man ska äta kanske 3 timmar innan, vilket jag gör på kortare lopp, men just ultran har jag märkt att det gör inget om man dunkar i sig en hotellfrukost en halvtimme innan.
Du känner inte tung liksom när du kommer och ska... Nej. Så jättemätt jag måste...
Nej, men jag provar det där i ett lopp som jag inte brydde mig så mycket om, och det loppet gick väldigt, väldigt bra, så att då har jag kört på det.
När man springer 100 kilometer, hur mycket har du med dig i vätskeform, och du måste ju ha lite sånt med dig, eller där är stationer längs vägen som man plockar?
Ja, på, alltså det går ju inte att göra någon bra tid, alltså tävla, det går ju inte att tävla och vara på världselit så, om man skulle behöva ta med sig vätskan. Det går ju liksom, det kan man göra på de här äventyrsloppen eller sådär. När det är i bergen eller vad vet jag, då kanske man måste ha med sig lite vätska. Sen finns det ju de som såklart kör lite i bergen också, men på sådana här landsvägslopp där man ska ligga i rätt hög hastighet, det jag brukar ha med mig ett flippbält med lite salttabletter och koffeintabletter, mest för att det är enkelt att ta dem liksom själv istället för att ta dem från ett bord och så. För det blir ju oftast i varje banan på kanske 5 eller 10 kilometer, så man har ju sina grejer där. Men annars så, och där är kanske jag har några nödraketer i form av gel ifall man skulle missa någon supportstation eller sådär. Men annars så brukar man ju ha sitt bord och där lägger man ju upp det som man har tänkt att ta varje varv och sådär, det man tror att man ska vara sugen på och så. Så att det är ju inte så att man springer runt med ryggsäck, alltså då går det inte att göra de här tiderna.
Nej, då blir det lite för tungt helt enkelt.
Men sen finns det ju andra lopp, jag menar, som är, man gör som imorgon, eller på lördag ska springa Sörmland Ultra 53 kilometer eller vad det är, om det är 55, jag kommer inte ens ihåg hur långt det är, och det är ju på stig och sådär. Och det loppet tar jag ju liksom som en lite mer träningstävling, och då har man stannat, man kanske lite längre vid energistation och äter ordentligt och sådär. Så att vissa lopp tar man ju som tävling och vissa är ju liksom, tävling är bästa träningen. Ja. Så det ska bli jättekul på lördag.
Du nämnde innan att du hade varit lite skadad. Har du varit något, eller du har klarat dig bra från skador?
Jo, men det har jag. För återigen det där att kroppen, jag var bra på ultra och jag har en kropp som pallar för ultra. Jag hade en stressfraktur 2013 så jag missade EM. Men då var det ju återigen pannbenet. Då fick det liksom, då var det springa i poolen i 2 månader. Men sen så var man ju tillbaka starkare än innan. Så det var en stressfraktur i hälbenet. Och det är ju att man har nött och nött och nött. Inte lyssnat på kroppen kanske och sådär. Men då hade jag tränat helt idiotiskt. Alltså jag blir, det är ju en skräckhistoria att läsa min träningsdagbok. Jag tycker att det är så kul att träna. Jag är otroligt träningsvillig och träningstålig. Men jag kunde ju vissa veckor där vara uppe i 23 mil. Och 5 av de passen på banan någon vecka. Det är ju helt stört. Man kan inte träna så. Det förstår ju vem som helst att någonting går sönder.
Ja.
Det gör jag inte längre.
Nej, vad bra. Hur mycket skor sliter du ut?
Ja, alltså det där är ju svårt att säga. För jag har så himla många skor som jag cirkulerar emellan. Jag är ju sponsrad av Salming. Så jag har ju liksom en, jag har ju mycket skor jag vill. Men jag har väl, alltså så varvar jag ju mellan olika modeller och sådär. Men teoretiskt sett så säger de att man sliter ett par skor efter 100 mil. Och jag springer ju 100 mil på 5 veckor. Så att de fasas ju ut.
Ja.
Så jag kan inte riktigt säga hur många, men det borde väl bli en, alltså, absolut att jag har 12 skor per år i alla fall, det har jag ju. Som jag sliter ut. Men så är det att jag sliter väldigt mycket på stortån, alltså alla har ju slitit olika på skorna. Men min stortå högra slits väldigt, väldigt fort så att det liksom inte är något gummi kvar. Men då är det väldigt bra att min lilla syster, hon är semisponsrad för att hon sliter ju skorna på ett annat sätt. Så att de är ju nästan helt fräscha när hon får dem.
För mig känns det som att det skulle vara rätt lätt att skada sig när man springer och så långt, för att just det här med att det är pannben som gäller och efter ett tag så blir man kanske lite slarvig, kan man säga det?
Du menar att man skulle snubbla?
Ja, men liksom trampa, alltså bara en enkel miss liksom så här, att man trampar lite tokigt när man springer för att man är, för
så
kroppen börjar
liksom bli... Så jag är ju väldigt, jag kan ju snubbla på en platt asfaltsväg eftersom jag har så lågt steg, vilket också är ekonomi snålt såklart. Men då ramlade jag på en platt väg där och slog upp knä och armbåge så det rann ju blod. Men det var ju bara att fortsätta, för att vi, oftast är det ju liksom inte någon fara. Det gör ju lite ont när man ramlar, men man bryter sig ju sällan det, alltså när man liksom ramlar. Så att det, nej, det är väl inget som någon direkt reflekterar över att de skulle vara oroliga över. Det är väl man springer i skogen, men då kan man ju snubbla, men då är det oftast mjukt också. Så att jag tror det är ganska få som skadar sig för att de ramlar.
Ja, nej, ja, men precis. Men man trampar fel. Eller man, alltså det, det kan vara mycket fötter och hälsen och allt möjligt som går.
Ja, så kan, ja, men så, ja, så är jag. Ja, men jag tror man just ramla grejer.
Nej, men det, ja, det kan man ju också. Alltså det är ju också i samma väva egentligen. Man kan ju trampa fel och ramla.
Alltså det är väl egentligen att man kanske springer och har, det kan ju vara att man har ont någonstans och så börjar man springa på något lustigt sätt för det och så blir det ont, det kanske blir, det blir som en kedjereaktion och så får man ont i den höften och så gjorde det att man kompenserade och så blev det ont i någon annan fot, så att, och det kan vara bra att köra, ta någon genomkörare på någon naprapat eller kiropraktor och liksom räta upp kroppen. Jag gjorde det idag för övrigt, så, och jag går ju på regelbunden massage var fjärde vecka sådär, så att det gäller ju att förebygga så att det inte blir några sådana grejer, för oftast är det ju slitningsskador för att man har felbelastat och sådär, så det är ju bra att köra, som sagt, räta ut allting, för att det är ju ganska höga belastningar som man utsätts för och sådär. Så att jag vet inte, dels att jag förebygger och sen för att kroppen är tålig. Det är nog det som bidrar till att jag inte har så mycket grejer sådär. Den vanligaste frågan jag får när jag går runt och föreläser. Jag har ju, mitt företag Löparäventyret håller ju föreläsningar för företag på Jag har ju förstått det här att pannbenet och motivationen och allting man har, det är så lätt att applicera det på alla plan i livet. Så det är ju det, liksom, det är ju det jag gör förutom när jag springer. Så jag har sagt upp mig som gymnasielärare och så kör jag bara mitt eget företag. Och det är ju otroligt fantastiskt roligt att kunna få göra det.
Ja, det måste du vara.
Ja, jag är jätteglad. Leva drömmen, det är inte alla som känner att de kan säga det. Men jag hoppas att fler ska hitta det som är deras dröm. Det är väl det som är lite målet med det hela. Och det är ju jättehärligt att man kan inspirera någon till att få igång en process som gör att man mår bättre eller så.
För halva företaget att säga upp sig.
Nej, men jag brukar på mina föreläsningar brukar säga det, att nu är ju inte meningen att alla ska börja springa 100 km och säga upp sig på jobbet. Men man kan ju hitta någonting av det här som man tar till sig så att man liksom trivs bättre på jobbet eller hemma eller sådär. Men hur som helst, jag skulle säga var ju att, nu kommer jag ju, glömde jag bort det, vad skulle jag säga, vad var vi inne på?
Vi var inne på den vanligaste frågan du får när du
är ute. Ja, det är ju det här att, nej men, ja men du måste göra ont i dina knän. Men liksom, om jag hade ont i knäna, då skulle jag ju aldrig, det är ju återigen det här att jag hittar min grej, en kropp som passar till. Hade jag ont i knäna, då skulle jag ju aldrig ha blivit och kunna vara en asfaltslöpare på 100 km.
Men det är ju liksom det folk säger till mig också. Akta knäna. Och jag, i och med jag väger rätt mycket också. Så, du vet, dina knän. Akta dig för löparknät. Spring, tar du inte i för mycket för att jag har faktiskt aldrig, nu tar jag lite så här i trä här, men jag har aldrig känt någonting i knäna.
Men jag tror att det är liksom att kroppen passar för det man gör. Och man kanske, du kanske har en löpstil som, du kanske har ett jättebra löpsteg så automatiskt, naturligt, utan att du behöver göra någonting åt det. Så att, ja. Och det är ju
det kan ju vara det, men det är så lustigt att du säger det. Folk är väldigt rädda om knäna.
Ja, det är alltid knäna, det är alltid dessa knäna.
Jag tycker mina benhinnor är värre liksom nära med fötterna. Men knäna, det ska jag passa mig väldigt noga.
Alltid det som kommer upp liksom.
Jag tänkte, vilken är din bästa upplevelse som du har varit och sprungit där du bara kände att skottar vad var det här var? Alltså.
Alltså det där är så svårt. Det var senast i helgen när jag föreläste som jag sa, så den här resan, det här är den bästa. Eller vänta nu här, den där andra. Nej, jag kan inte säga liksom att det här är det bästa jag har gjort. För jag gör så mycket spännande saker hela tiden, känns det som. Men som sagt, återigen, jag känner mig otroligt lyckligt lottad som har möjligheten att göra det här. Men en väldigt annorlunda och speciell resa, det var väl när jag liftade. Jag har börjat lifta väldigt mycket. Jag har liftat de senaste 2 åren när jag reser i Georgien och Armenien i januari i år. Den var ju väldigt speciell, den resan. Mycket med tanke, jag försöker ju alltid åka off-season för jag vill ju träffa folket och sådär. Och sen så satt jag där med kartan och sen var jag varit någonstans och skulle åka någonstans i 2 veckor och så kom jag längre och längre västerut och till slut så här, Tbilisi ligger visst i Georgien. Ha, kostar det bara 630 spänn med Wizz Air dit? Ja, men dit åker vi. Och det är liksom ingen som åker dit, för det är typ kallare än i Sverige där i januari. Men det var en helt fantastisk resa där jag fick uppleva helt... Jag brukar göra så att jag springer till någon sevärdhet så. Jag läser ju aldrig på om länderna innan eller så, för det hinner jag inte, för jag känner mycket att göra jämt. Men jag brukar ta med mig en guidebok och så kollar jag den på planet lite så att man, om det finns några highlights så där. Och så brukar jag springa dit och ibland så är det ju så att jag springer en runda beroende på hur långt det är. Eller så kanske jag lyfter tillbaka eller tar en taxi eller buss. Och då sprang jag upp till ett kloster där i Armenien och så får jag lyfta av en familj som är på väg till sin julmiddag hemma, dukat bord och släkten droppar in. Och jag fick ju följa med där och satt i mitt svettiga underställ och fira liksom jul med dem.
Okay.
Alltså, och så var det någon runda jag var ute och skulle springa 35 km förbi ett medeltida gravfält. Men efter 4 km kom jag till en modern kyrkogård. Och där står det gubbar med mat och sprit, för det är väldigt mycket sprit i de här länderna.
Ja.
Och så där visade det sig att de tar ut festen efter 40 dagar när någon har dött. Så de stod ju alltså vid kyrkogården och den här döda var ju då med på festen, vilken är en fin tanke tycker jag. Mm. Och de bjöd ju in där och det var mat och det var sprit. Jag försökte bita av för det skulle skålas hela tiden. Men det var jättesvårt för de fyllde på hela tiden, så jag hade fått i mig 4 snabbt, så tänkte jag att det är nog dags att springa iväg om jag ska...
Om du ska komma i mål.
Ja, men jag var nytt när jag kom tillbaka, men jag brukar sällan springa med 4 snaps i kroppen.
Trevlig runda kanske.
Ja, det var, ja, så att det, vilka möten och ja. Ja, folk man lyfta med och sova över hos. Och jag fick låna lägenheten av någon präst där och stod och koka fisk med någon abbot som inte kunde ett ord engelska. Det är helt, ja, det är så, så fantastiskt vad man får vara med om när man är öppen och spontan och sådär. Och så springer man som sagt där det passar.
Ja. Men du har aldrig varit rädd när du gör det här?
Nej, alltså jag har inte varit där direkt. Jag har varit med om någon grej så där. Men det gäller ju väldigt mycket att när man känner sig orolig eller rädd eller lite så där att det inte känns helt hundra, det gäller ju inte att visa det, för att när man visar det blir man ju ett offer. Mm. Så det gäller ju att liksom verka självsäker, veta vad man gör trots att man kan känna att jag borde absolut inte vara här just nu, men man får försöka
och... Ja, du kan ju springa ifrån dem om det ska.
Ja, det är svårt när man sitter i en bil på en motorväg faktiskt.
Ja, det är det ju. Det är det ju.
Så, ja, det gäller. Dels är jag väldigt självsäker, men i vissa situationer är jag också lite, kan jag också tycka lite olustiga, men då gäller det att inte visa det, tänker jag.
Ja, ja, men det är nog rätt. Det vinner man nu mycket på när det blir lite så.
Får man kanske ta det sen när man kommer till hotellrummet och pusta ut eller börja gråta eller vad man behöver göra för att liksom få ut den inneboende, ja, det blir ju liksom väldigt, ja, men chocken eller vad man ska säga.
Ja, men det kommer efter en stund.
Ja, precis.
Tjo, ja, det gick. Ja. Oj, oj, oj.
Man liksom, ja, då kan man liksom, då får hjärtat börja klappa och adrenalinet börjar spruta, men man får liksom försöka dölja det i situationen så.
Är du i ditt livsform nu?
Ja, alltså det är jag, verkligen. Det måste jag säga att jag är, absolut. Jag har ju aldrig sprungit så bra på längre distans det här året. Sen är det klart att det var 5 år sedan, eller 4,5 år sedan jag gjorde min bästa maratid. Men så har jag kanske inte tränat för att göra min bästa maratid heller. Men hundringarna har ju gått fortare och fortare och fortare. Och där har jag mycket mer att ge, både i bättre planerat energiintag och att kroppen ska anpassa sig till den här lite lägre vikten som jag har nu, för det tar ju ett tag. Så att nästa år är jag ju jäkligt taggad på att se vad som kan hända, för jag vet att jag kan springa mycket fortare på 100 kilometer.
Jag brukar fråga alla om de har någonting att rekommendera när det gäller träning.
Ja, och jag måste väl rekommendera det här som många gör fel. Det är ju att man springer sina långpass för fort. Jag sprang också mina långpass för fort. Jag kanske tänkte så här, ja, idag ska jag springa mitt långpass på 4:50 tempo eller 5 minuters tempo. Jag tänker inte så längre. Jag tänker, nu ska jag ut och springa i... Jag brukar oftast tänka att jag springer en viss distans, inte en viss tid, men en viss distans. Och sen får dagens liksom komfortzonstempo avgöra hur fort jag ska springa. Oftast är det 5 minuters för mig, det är liksom lite autopiloten. Men skulle det vara 5:30 så gäller det inte att stressa upp sig på det, utan det ska kännas, ett långpass ska alltid kännas skönt och att det inte sliter. För annars blir det svårt att träna kvalitetsträning dagen efter. Då blir det lite mellanmjölk. Springer man för hårt på långpassen, då kan man inte ta ut så ordentligt på fartpassen. Och då blir det liksom svårare att utvecklas. Så att ett långpass, njutbart, snacka med en kompis, spring sällskap, fina ställen. Kanske ställen som man vill springa förbi och kolla på. Eller kanske ställen som man vill ha ett ärende till eller springa till en kompis och göra någonting. Alltså jag tänker liksom, ja, alltså sakta ner tempot på långpassen och sen idka väldigt mycket transportlöpning så att man frigör tid till att göra andra saker än att springa. Typ springa till jobbet, springa till som sagt kompisar och hälsa på och så springer man tillbaka när man har fikat eller ska man någonstans med familjen, spring dit och så tar resten av familjen med sig duschkläder och så har man liksom inte inkräktat på familjetiden heller på samma sätt. Så att det är väl mina egentliga tips på hur man får ihop det.
Det blir lätt stressande och så mycket mil som du lägger att du måste verkligen hitta den här tiden.
Så är det.
Så du tar ju varje tillfälle i akt, känns det som att
ja, det gäller att få in det i livsstilen på ett naturligt sätt. För om man inte får det, då kan det lätt bli att man trappar av eller så, för man känner att jag inte har tid och det jag måste göra det här. Utan får man in det, alltså hittar man sitt koncept som fungerar, då kommer det bli ett koncept som fortsätter så. Och sen att man ser till att låta sig njuta och göra andra saker, så att man, ja, det tror jag är väldigt viktigt. Jämvikt och sen en smart tidsplanering. Då tror jag att man kan Ja, det tror jag att det är en väldigt bra kombination så. Och sen så att man springer i lite lättare skor, att de inte är så väldigt uppbyggda och pronationsstöd och alla möjliga grejer, så att det blir liksom...
Du har runt på två klumpar.
Ja, det är bättre att ha ett lite lägre dropp och sen träna lite på löpstil och sådär, eller löpteknik, så att man inte skadar sig.
Sista fråga, är det någon du tycker jag ska prata med?
Jag tänker spontant en cool kille som jag tycker är häftig. Han springer genom öknar och springer med stora långa loppen i USA. Det är ju Johan Stene. Han är häftig. Men nu känner jag ju till honom, så jag vet ju vad han håller på med i för sig. Men någon annan kanske, det kanske andra som skulle kunna bli inspirerad av hans häftiga löparäventyr.
Ja, men då ska jag kolla upp det.
Mm.
Jättekul att prata med dig.
Ja, men detsamma som sagt.
Tack,
ja,
tack. Okay, hej.
Så, där satt det 21:a avsnittet och med ultralöparen Frida Södermark. Visst är det häftigt. Jag är grymt imponerad av henne. Jag fattar det inte, men jag är grymt imponerad. Gå in på hennes sida som heter Löparäventyret eller loparaventyret.se. Där har hon blogg och där står allt om henne ni behöver veta om ni vill komma i kontakt med henne. Det är ett bra tips tycker jag faktiskt. Kolla även in hennes bilder på Instagram. Hon heter Frida Södermark i ett ord. Och där lägger hon upp bilder från halva världen. Hon gillar ju som sagt att resa och det är inspirerande att se. Det är väldigt kul. Följ mig på Instagram, Twitter. Egemannen heter jag. Ni kan gå in, Facebookgruppen finns. Och det finns Patreon, det finns Swish, det finns allt möjligt. Bara gå in, följ mig, jaga mig till världens ände. Och som jag uppskattar när ni skriver att ni gillar podden. Jag blir helt rörd varje gång. Jag svarar alla, jag lovar. Alla mejl, alla kommentarer, ni får svar allihopa. Jag tycker så väldigt mycket om er. Och jag är lite stressad alltid, men det är som så här. Jag har ju en familj och jag försöker få detta att gå ihop med ett vanligt jobb. Jag har tagit semester nu för att åka upp och jag gjorde 2 intervjuer på en gång. Som den första kommer nästa vecka och är Nassim Al-Fakir. Vilken energi det kommer bli. Det är ett galet avsnitt kan jag säga direkt. Men och det tar liksom. Nu står jag i köket. Min familj är iväg och rider med dottern. Och jag har en halvtimme på mig. Då ska jag ha gjort en liten currygryta till de kommer hem. Så jag får väl signa off här. Men lyssna, följ mig, skriv till mig. Skriv jättemycket till mig. Jag behöver faktiskt det just nu. Jag känner det. Men tills nästa vecka. Kärlek och respekt. Sprid nu ordet. Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.